Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Tjena killa.
Hallå Petter.
Du, mitt i den här liksom titelyra glädjen så kände jag ändå att jag behövde få lite kreativt utlopp. Så jag har skrivit en dikt om titeln.
Vi har ju testat det förut. Det gick inte så bra. Det blev mer så här Mats Wilander-klass på det.
Förväntar du att jag ska stanna kvar här nu?
Okej, okay. Alltså, men jag tänker att jag läser den och så får vi se vad ni tycker.
Ja.
Vi köpte vår titel för pengar. För oss var det annan att få. Sjung vackert om Manchesters blåa. Sjung vackert om titeln ändå. Liverpool-drömmen som aldrig besannats. Som dröm var den vacker att få. För den som från toppen förbannats. Var toppen ett Eden ändå.
Fint. Jämförde du precis att vinna Premier League-titeln med att gå på en bordell?
Ja, kortsiktig glädje.
Tillbaka Sportexpressens podcast om Premier League. Det oönskade, obehagliga utbrottet där kom från Pontus Weinemo. Jag antar att det hänt något i ditt privatliv. Kan tänka mig att det var någonting annat. Med mig har jag också nybliven mästare Petter Landén.
Reigning champ.
Ja, nybliven mästare kanske man inte kan säga. Du har behållit din mästartitel.
Ja, exakt.
I lätt tungvikt.
Ja, jag borde väl nästan
supercruiservikt när du har en bra dag och inte hör kebab och så.
Exakt.
Nu, vet du vad jag tänker göra nu? Ni är ju så glada nu, båda två. Pontus, jag vill se att du är glad, för du har ändå en Champions League-titel att spela om. Att jag tänker,
tror att det spelar någon roll för
dig? Jo, jag tänker hindra er från, jag vet att ni bara vill prata om titlar i sitt team. Men nu ska jag begå ett dramaturgiskt genidrag och låta er vänta med att prata om titlar i sitt. Och istället ska jag ta upp en helt annan grej som jag tyckte var kul. Och det var det här att Michael Cox på Twitter, han som driver det här Zonal Marking, som är en slags content-site om Premier League. Han hade en lista på spelare som har spelat i Premier League i år, men som ni aldrig har talat om. Så nu ska jag testa er.
Oj, jävlar, ja, okay. Det här är faktiskt det roligaste. Det här är det roligaste jag har hört i mitt liv.
Vilket lag spelar de här spelarna i? Det är, ska jag säga här, 8 spelare. För att tempot ska vara bra, svara relativt snabbt.
Ja.
Så kör vi. Max Kilman.
Huddersfield.
Nej.
Cardiff.
Wolves. Will Norris.
Brighton.
Bournemouth.
Nej. Watford. Luke Dreher.
Newcastle.
Där har vi ju, förlåt, Watford.
Nej, Crystal Palace. Antonio Barreca.
Huddersfield igen.
Nej.
Det här
Noll rätt.
West Ham.
Nej, Newcastle. Xander Silva. Med Sander som med X som Shaver. Sander Silva.
Nu har vi Newcastle.
Nej.
Sander Silva spelar i Cardiff.
Nej, West Ham. Alltså ni måste ha ett rätt. Colin Quainer.
Fulham.
Nej.
Cardiff.
Nej, Huddersfield. Dimico Duhaney. Det här är ju bara namn. Det är otroliga namn alla.
Det låter som ett West Ham namn.
Nej.
Jag tänker att det kanske kan vara Burnley.
Nej, det är Huddersfield. Okej, det här är sista. Nu ska jag se om det är klart. Sam Surridge.
Alltså det här är det sjukaste jag har hänt.
Sam Surridge.
Watford.
Nej.
Brighton.
Nej, Bournemouth. Ni hade alltså noll rätt.
Men då,
så Michael Cox är ett geni. Han har uppenbarligen helt rätt.
Spaningen är ju spot on.
Den är så jävla bra.
Den är spot on. Ni har sett otroligt många minuter i Premier League sammantaget, ni två. Ni har aldrig hört talas om de här.
Men hur många matcher har de spelat tillsammans liksom?
Jag kollar upp det. Alltså de flesta av dem är relativt unga. De flesta är 20-21. Undantaget är Barreca tror jag, som var 24-25. Så de är ju liksom, det är ju fringe-spelare, kan man säga. Det är ju inte etablerade startelva-spelare, men de har spelat i Premier League. Och inte bara i cupspelare, de har spelat i Premier League den här säsongen. Så det är,
men är det liksom, de har startat, är någon som har startat en match?
Det har jag inte kollat upp, faktiskt. Men det är ju ganska intressant ju, för man glömmer bort hur oerhört många Premier League-spelare det egentligen finns. Och att det finns ganska, varje säsong finns det ju jättemånga som befinner sig i den här absoluta periferin. Och det är egentligen bara, alltså fans som vet vilka de är.
Alltså det är 220 spelare varje omgång som startar en match.
Ja.
Ser ju en del om hur många som faktiskt spelar. Så Liverpool har haft 20 spelare och snurrat runt på liksom den säsongen.
Ja.
Och då är väl de ett av de lagen som har använt sig av minst antal spelare.
Ja.
Och då det är klart att Då är, det blir många
det spelare. Det blir väldigt många spelare. Det blir väldigt många. Vem av dem tror vi mest på? Nu jag kommer inte säga, ni får väl en av dem som kommer
ta. Sandro Silva.
Ja, utan
Sandro Silva.
Ja, men han har ju liksom Silva som har varit gångbart i Premier League, det har vi sett, och Sander, det får ju dels tankarna, alltså det är X-Ander, va?
X-Ander.
Ja, då är det ju
Xavier.
Ja, Xavier, Abel Xavier, sina krigarprinsessa.
Xavi.
Ja, det är inte Sander, det är Sande.
Ja.
Ja. Okay, ja,
vi... det förändrar allt då, visste du. Han har ju bott hos Postel tillsammans, eller?
Ja, det är trist att du ska hålla på. Han har gjort 17 minuter i Premier League. Ja. Men 7 mål på 8 matcher.
Jag har ju en förkärlek för Colin Quayner, som jag tror kommer att plockas upp då, efter en väldigt imponerande säsong för mäktiga Huddersfield.
Vilken position är det han spelar på nu?
Han kan göra lite av allt möjligt.
Ja, just det.
Han är väldigt mångsidig. Jag står över Q-U-A-N-E-R, Quainer. Kolla med 2L, det gillar jag inte så mycket.
Ah, men där får man också efternamnet för i tankarna till Nigel Quashie, han relegation expert-spelaren.
Colin Quainer, han är ju också 27, så han är inte så himla ung.
Colin Quainer, nej då är det läge att köpa dem nu då, han är sin prime här.
Late bloomer, och så bara rätt in.
Gjorde 37 minuter i Premier League.
Mycket bra. Okej, nu får ni prata om titelracet då. Vad har ni att säga? Petter, hur nöjd är du? Ja, hur nöjd är du, Petter?
Självklart, väldigt nöjd.
Gå igenom ditt känsloläge. Gör det här till en slags känslodagbok. Okay. Hur känner du klockan 15.35?
15.35. Ja, men då mår jag ju piss. Det gör jag. Alltså, om man backar lite, liksom alla de senaste, egentligen efter CLU-tåget, så har alla matcher känts som en ren plåga, för att det enda sitt kan göra egentligen är ju fucka upp liksom.
Det handlar om att inte snubbla.
Ja, exakt. Och efter att ha klarat alla de svåra prövningarna egentligen med Tottenham, United och Leicester, så det här är ju liksom en beställningsseger. Men när man inte kan göra någonting annat än att schabbla till det, så blir det jäkligt jobbigt. Och även om man såklart kan försöka vara logisk och säga att City kommer ju köra över Brighton, så känner man inte så. Och då satt jag ensam hemma, tvn påslagen, och ville inte prata med någon.
Men vadå ensam? Det finns ju massa City-supportrar. Du måste väl ha sällskap av...
Nej, men de...
Hallå, är du med?
De är modigare än vad jag är.
Varför skrattar du inte med mig?
Nej, för att det är så svårt för mig att vara glad.
Okej, fortsätt.
De är modigare än vad jag är och var ute på lokal. Jag vill inte se här. Jag vill inte liksom...
Lokal? Finns det verkligen en lokal i Sverige som kan rymma alla City-supportrar som finns? Det är väl 3 Globen? Fortsätt.
Nu fick du i alla fall Ponta glad. Skönt det.
Det var faktiskt City-supportrar på plats på Southside på Södermalm.
Ja.
Procentuellt något färre kanske än Liverpool-supportrarna.
Ja, de var några färre.
Ja. Många av oss har svaga nerver och sitter hemma.
Okej, om vi spolar fram lite då.
Ja.
Låt oss säga, när kom Brightons mål? Var det kvart? Någonstans där?
Lite mer, va?
Ja, typ 25, 26.
Ja, något sånt. Hur känner du då?
Tomhet. Alltså, bara... orkade liksom inte ens bli arg. På något sätt så kändes det som att det är väl så här det ska gå liksom efter Champions League-rullningarna och sånt. Och sen när Aguero kvitterar, vad är det, 83 sekunder senare eller någonting. Så då blir jag inte glad heller, utan är nästan bara förbannad på att de har satt sig i en sån här skitsituation igen, känns det som. Alltså där någonstans kom 2012 tillbaka QPA-matchen, där jag bara satt och var så... Alltså, Edin Dzekos 2-2-mål är det City-mål jag varit argast över i hela mitt liv.
Ja, det var ju klart en ännu större fuck-up, för jag var också på hemmaplan.
Ja.
Och QPR var ju ännu sämre då än vad Brighton var nu, va?
Ja, exakt. De slogs ju för överlevnad, men eftersom Bolton torskade, så klarade de sig kvar. Och det visste de på slutet, så de slog av lite på takten.
Jag ser att de 80 sekunderna eller vad som det tog till jag går att kvittera. Det är den lyckligaste tiden i mitt liv.
För han hade ändå tänkt att Brighton, de är ju försvarsstarka. Ja. De kanske kan hålla ut.
Men innan, jag hade inga förhoppningar innan. Jag hade haft det på flera månader. Ja. Alltså, jag var sen City vann mot Liverpool i
januari.
Var det typ 2 januari eller något sånt där.
Är det så tidigt?
Tidigt i januari.
Ja, okay.
Då, alltså sen dess, då har jag liksom inte kunnat känna att nej, men det här kommer inte hända, det kommer inte gå.
Mm.
City är för bra.
Inte ens innan kompani gjorde sitt mål.
Nej, jag hoppades, alltså, men jag kände ändå att det kommer ju komma ett snart. Men när Brighton mål, tänkte jag på att det här händer ju. Nu kommer det ju för fan, det går ju. Och så gjorde det inte det. Men jävla vilka sekunder jag hade. Fy fan vad bra jag hade.
Ilskan jag kände över att City satte på att markera Shane Duffy och Glenn Murray på hörnan var då Raheem Sterling och Alexander Zinchenko då.
Mycket bra. Raheem Sterling, hur lång är han? 1,76?
1,33. Ja.
Mycket bra. Mm.
Ja, och sen, bara korthet, Laportes mål, väldigt skönt. Mahrez 3-1, lättnad och glädje. Mm. Och sen så, tack och lov, de blåste av. Vi fuckar inte upp. Jag blev väldigt glad att se kompanis genuina glädje, den kände jag verkligen med. Och det, var väldigt...
det måste kännas så skönt för kompanier att han har det där Leicester-målet. För då kan han alltid säga, ja, jag var med och bidrog.
Ja, men mer än så. Ja. Alltså, nu på slutet tror jag ändå att han har varit en viktig... Alltså, om vi går tillbaka
till... Han har gjort första valet nu.
Ja, när vi går tillbaka till förra avsnittet när vi pratade om vikten av ledare och kaptener och sånt. Agüero visar ju vägen med ett viktigt mål. Det är ju ett ganska... Det är lite klurigt läge, för Matt Ryan kommer ut ganska bra. Han kan ju bara sätta den på ett ställe och det är mellan benen. Och det gör han ju perfekt, liksom, att han inte kuvar under den pressen. Men kompaniens glädje, den kändes liksom i mitt hjärta. Det känns som att han har varit en viktig del att liksom samla ihop efter CLU-tåget här. Och driva på det framåt med då målet mot Leicester såklart som en slags höjdpunkt. Och så var det ju väldigt kul när de attackerade Yaya Touré som stod i Sky Sports för att intervjua.
Det var faktiskt kul att se, måste jag säga. Man har ju saknat Yaya. Ja. Det känns som att City, det här City saknar en profil som Yaya. Alltså en liten arrogant skit. Mm. Eller stor arrogant skit får man väl snarare säga.
Ja, exakt. Alltså Pep har ju ganska mycket sorterat ut det där annars. Det är ju liksom Leroy Sané som har lite... Den,
inte lika mycket som
Yaya. Med framtoning. Han kan ju vara, alltså, hans inhopp mot Leicester är något av det sämsta jag sett i en City-tröja den här säsongen.
Jävla dåligt, va? Känns som att han går i sommar, eller?
Ja, jag tänkte det också, men jag vet inte om ni noterade liksom när de skulle gå upp på podiet.
Då stod... kollade jag självklart inte.
Nej.
Men varför då... skulle jag göra det?
Jag har sett honom på bilder efteråt. Sen
jag niade bara... Sebastian, hans egen, alltså så ämbetet som programledare, så bör han nias. Så stod ju Pep och pratade med honom väldigt så här intensivt, och det kändes som att de pratade om någonting. Jag trodde också att Leroy Sanés dagar kanske räknade, nu är jag inte lika säker.
Nej. Men det är bara för att han inte är tillräckligt bra egentligen. Och då är han ju otroligt, otroligt bra.
Ja, jag vet. Men vi kommer säkert komma in på det senare, men att City faktiskt står inför lite av en generationsväxling kommande. Och jag tror inte att de vill eller vågar offra Sané i det arbetet.
Nej.
Men känns det inte som lite... Nu får du rätta mig om jag har fel, men har inte pratat lite om disciplinen där? Att han inte funkar 100% med Pep Guardiola och kommer för sent till träningar? Och...
Jo. Ja. Och det är just det som jag... Alltså, nu, detta är ju enbart... Alltså, tidigare så kändes det logiska valet som att nej, men han är för arrogant, han är för odisciplinerad. Mm. Det funkar inte med Peps idé, liksom. Han kommer rensa ut the bad weeds. Men det kändes ändå någonstans bara där när de pratade på slutet som att det var liksom inte ett... Det var inte ett farväl på något sätt. Nej. Utan det var någonting som att förklara att titta vad vi kan uppnå tillsammans. Sluta till detta så kommer du kommer också vara med och liksom vara mer bidragande till att vi gör det här igen och igen och igen.
Men jag tyckte det bästa...
Fri tolkning.
Det bästa podieögonblicket var att när Zinchenko slog ner bucklar ju.
Ja.
Det på något sätt förkroppsligar ju hela honom.
Ja.
Och det, där tycker jag att City har ett ansvar att behålla honom i laget.
Ja, men det tror jag att de kommer göra. Jag tror de kommer göra faktiskt. Det också.
Alltså... Alla lag behöver en sån. Behöver en joker, en clown.
Ja, och jag tror de kommer göra.
Han är också ganska bra på fotboll.
Han är... Okej, men... spaning, kort, sidospår. Zinchenko är motsatsen till Gareth Bale. Han har startat då, vad är det, 21 eller 22 Premier League match för City. Han har vunnit samtliga. Han är en offensiv mittfältare och omskolad till vänsterback. Gareth Bale startar alla matcher.
Motsatsen till honom i teknisk briljans och kvalitet.
Ja. Mm. Gareth Bale förlorade alla matcher. Han började egentligen i början som Tottenham vänsterback.
Just det, det var ju Bale-förbannelsen.
Ja, exakt. Omskolades från vänsterback till offensiv mittfältare.
Av Redknapp.
Ja, taktisk geni. Mm. Ja, det var superspaning.
Ja, cool. Ja, jättebra spaning. Om vi går vidare över till Pontus då. Så trodde jag ju att alla Liverpoolare skulle vara som du är idag. För du är ju en ganska obehaglig människa att vara runt. Men idag tycker du är väldigt skön. Du är lågmäld, du pratar inte så mycket, stirrar mest in i en vägg. Varför inte alla Liverpoolare som du? För jag tycker det är, alltså, jag hade ju liksom som vision att om Liverpool vinner titeln så kommer ni vara helt och hållet olidliga att ha att göra med. Men ni är ju lika illa nu. Det är ju bara massa snack om att gud vad stolt du är över det här laget, vilket fantastiskt lag. Det är nästan som att vi är mästare. Jada, jada, jada. Varför är ni inte besvikna? Var besvikna som du.
Mm, alltså jag är inte jättebesviken.
Varför?
Ja, men det går liksom inte att göra det bättre.
Nej, men det spelar väl ingen roll, det är ju inte vunnit
att, nej, men det är klart, men det, alltså, själva känslan av att missa titeln var ju liksom där när vi torskade mot City. Och sen har det liksom varit, vi har ju vetat att vi inte skulle kunna gå igenom, göra som City och vinna 14 raka matcher. Det har vi vetat. Vi visste att det skulle komma United borta, Everton borta, att det blir svåra, alltså svårt att vinna de matcherna. Men medan för City är det liksom, spelar ingen roll vilket lag de har mött, de har ändå bara vunnit och vunnit och vunnit. Sen Liverpool förlorade mot City, det var 3 januari. Då har de alltså, då har de kryssat 4 matcher. Och ändå lyckas de inte vinna. Men liksom sen 97, det går inte att få mer poäng. Det går ju knappt.
Nej, jag förstår. Det är klart att det är ju förnuftet som talar, men hjärtat.
Jo, men det är klart att som att det är jobbigt. Men
nej, det här, inte på 30 år.
Ja, men det här har man ju har vi ställt in mig på för flera månader sedan. Jag har varit helt inställd på, vi har liksom inte...
Ja, men så är det att ni inte har hoppat ändå gång, man hoppats, då när City, men, jag har kanske sett
jo,
lite svagare.
Men det har ju liksom aldrig varit så att vi har, ja, men den här slip-upen, den kommer ju mot City liksom. Det är ju liksom, eller kryssar.
Ja, men det är ju ingen slip-up.
Nej, precis, det går inte att, men alltså vi, ja, men det här är ju verkligen så här, man känner verkligen, jag förstår det till 100% att det är, alltså att man, ja men... Vi kunde inte göra mer. Vi gjorde verkligen allt vi kunde. Och sista matchen, ja, vi gjorde vad vi kunde. Vi vann mot Wolves. Men det går ju inte när ett lag är så bra som City är. Mm. Och det är liksom, det är ju värre att förlora en final än att förlora i över 3 månader. För nu har det ändå så här, den här förlusten har ju pågått så jävla länge. Så man har liksom varit inställd på det, även om man har hoppat såklart.
Så du kommer inte bli som det här indiska Liverpool-fanet som efter förra säsongen när ni hade, jag vet inte vad det var, 0-0 mot Palace hemma, skrev till Liverpools Twitterkonto "Announce Klopp death." Låter inte som att det är på gång från ditt håll.
Nej, men det går ju inte. Det finns ju ingenting man kan säga om negativt om det här laget. Det är det som är... Det var det som var problemet 13-14 med Gerard Slipp. Liksom. Det hade vi ändå någonstans. Vi hade det lite i egna händer inför Palace med näst sista matchen. Vi behövde ta i kapp typ 5 mål eller vad det nu var. Och vi har 3-0 och då är det en match till efteråt. Mm. Det går liksom att det går. Och så tappar man 3-0 till 3-3 och det är helt kört i princip. Mm. Då måste City förlora sista matchen och det gör de ju såklart inte. Och det där någonstans, det är ju så jävla mycket, det är så mycket mer smärtsamt. Mm. För att tappa man någonting när man fortfarande har chans. Vi har inte haft det i egna händer på flera månader. Och då är det ju ganska omöjligt att känna det här. Man har ju som så här känt, man har varit resignerad så himla länge.
Mm. Ja, fan, jag gillar inte att du är så förnuftig. Jag ångrar mig. Jag tycker inte om den här nya Pontus. Men om vi ska snacka framtiden lite då. Du kom in på det här med Citys generationsväxling. Alltså vad har vi ett läge med? Fernandinho är 33-34. Silva 32.
Ja, 32-33.
Aguero fyller väl 30 eller är 30?
31. Han måste vara 87.
Är han 88 kanske?
88-87.
Ja. Kompani är väl också 86 kanske?
Ja, och kontakt. Jag är osäker på vad de kommer att göra.
Och det här är ändå spelare som man får ändå säga att de tillhör något slags stomme, även om det finns andra spelare, Sterling och Bernardo Silva, som är yngre och som också får säga, och De Bruyne såklart, som också får sägas tillhöra något slags alternativ stomme, så är det ju ändå en generationsväxling som City kommer att gå igenom. Tror du att det kommer ge Liverpool något slags fördel de kommande säsongerna? Eller tror du att City kommer lösa det så snyggt att det inte kommer märkas?
Alltså grejen är att City har ju ändå jobbat framgent, de har ju vetat om det här och plockat in spelare som ska kunna ersätta. Vi har ju sett, tycker jag i alla fall, andra halvan av den här Premier League-säsongen, en David Silva som inte riktigt når samma höjd som han gjorde.
Nej, verkligen inte. Förra säsongen var ju briljant. Ja. Den här säsongen har ju varit, han har ju varit Citys sämsta startspelare i princip.
Ja, men alltså väldigt anonym har han varit. Och alltså, det är så här, jag tror att City står bättre rustade för en generationsväxling än de flesta andra lag skulle göra. Men det kommer fortfarande vara lite smärtsamt, och det kommer komma med vissa barnsjukdomar liksom, för att Gabriel Jesus efter att
han känns ju svårast att ersätta Aguero, eller?
För
att
på andra ska han ersättas då?
Alltså jag tror inte han gör det till nästa säsong. Nej. Men alltså, vi har ju sett, alltså, de senaste 2 säsongerna har vi faktiskt sett en Aguero vars kropp håller. Det har ju inte varit givet andra säsonger. Och med åldern så får vi väl...
Manchester Citys Barcelona-dopingläkare som löser alla
exakt.
De skadorna.
Ja, men det är mycket... Vad heter det?
Det är den liksom så här cheap shot Pontus jag vill ha.
Nej, men det är anabola steroider någonting heter medicinen som de ger honom.
Vem var det som... Var det Yaya Touré som skulle läka en skada med hjälp av hästlivmoder.
Det var väl Coloturé?
Var det Coloturé?
Ja,
just det.
Men det var, eller var det innan han spelade i Liverpool?
Var inte det moderkaka? Precis?
Moderkaka?
Ja, tror jag.
Ja, just det.
Ja, kan ha varit Liverpool.
Hoppas det var en
men det var väl han åt sin frus. Han åt sin frus bandningspiller i City, eller
hur? Ja, det var
moderkakan i det. Fina Coloturé.
Ja, riktigt hjälte. Ja, men så här, man måste nog vara öppen för att det är tveksamt om Maguire kan få en hel säsong till skadefri. Och då ska Gabriel Jesus, som det ser ut just nu, vara den som ersätter. Han har ju knappast rosat marknaden förutom det liksom första när han värvades in, när han såg väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Sen dess har inte hänt så mycket kring honom. David Silva är väl den som man står bäst rustad till att byta ut mot en Bernardo eller liksom bara Kevin De Bruyne inför honom där liksom. Fernandinho är tuff att ersätta. Ilkay Gundogan har varit jätteduktig sen han kom in här på slutet.
Otroligt,
hans andra halva på säsongen är jättebra. Men med allting han är bra, Ilkay Gundogan kan inte försvara. Inte på
har
det
inte
sättet.
Har inte påverkat City den här våren i alla fall.
Nej, men det skulle bli kännbart över en hel säsong. Det är ganska
kanske bli mer kännbart i Champions League, va? Alltså ja, de enskilda matcherna mot topplag. Alltså jag tror inte ligaspelet kan de klara sig hur bra som helst med Gundogan.
Ja, jag tror att det som är vårt problem är väl om Fernandinho på något sätt försvinner, om det inte går att han är skadad för mycket och nu är han lite för gammal. Jag är inte helt säker på att varför skulle man inte kunna spela en till sång med honom? Han har ju varit otroligt bra.
Jo, nej, men jag tror Fernandinho kommer vara första val där också, men han blir ju inte yngre.
Nej, verkligen. Och sen är ju frågan hur, om Gundogan har varit lite snack om att han ska lämna också. Då måste det ju komma in en ny spelfördelare. Gündogan är ju klart bästa passningsspelaren i City.
Ja.
Det är ju liksom, han är ju på en helt annan nivå.
Jag beror på hur man menar med
med styra spelet,
ja,
tempo.
Styra spelet.
Sen men som motor är han ju. Ja. Ja.
Alltså det är ingen annan i närheten. Och då frågar jag, vem ska de plocka in istället om han lämnar? Nu vet jag inte sagt att han lämnar, men om han gör det, vilket jag har varit lite snack om, så blir det ju spännande att se.
Tror
men
du han lämnar?
Jag vet faktiskt inte, men jag har väl varit ganska mycket snack om att
det var inte de tidigare, lång tid eller?
Ja, men det var ju första halvan av säsongen kändes det som att han inte riktigt hittade någon plats till honom. Nej. Liksom, det finns så mycket kvaliteter i Gündogan, det har man alltid sett. Nej, liksom. Men det var lite oklart vilken roll han skulle ha. Och den lyckades de ju hitta på slutet. Men jag tror att över en hel ligasäsong, alltså där Fernandinho är så otroligt viktig för balansen i laget, så kommer det bli kännbart om Gündogan blir nummer 6. Och allra mest då i Champions League, som ni är inne på, för att han kan inte försvara. Och sen även mittbackar. Kompani har ju varit första valet här på slutet. Och man försvinner. Otamendi, ingen bra ersättare. John Stones-experimentet har inte riktigt liksom
burit frukt. Nej, han har ju varit ganska dålig när han spelat också.
Ja, så att som det är just nu så, Aymeric Laporte har ju vuxit fram till en jättebra spelare.
Verkligen.
Men jag tror fortfarande att det kan finnas lite frågetecken defensivt, framförallt, alltså i den här generationsväxlingen. Det är där problemen eventuellt kan uppstå. Alltså City kommer nog med allra största sannolikhet göra en jättebra Premier League-säsong nästa säsong också. Men det finns några liksom frågetecken att höja kring laget och hur de ska sköta en generationsväxling.
Och Liverpool då, vars alla nyckelspelare är exakt lika gamla, typ 27. Ja, man är
Liverpools snitt 11 i åldersmässigt är ju yngre än Ajax.
Ja, det är ganska otroligt. Vilket äcklar mig. Samtidigt är det ju väldigt, väldigt bra.
Henderson, eller om man bortser från Milne, så är Henderson den som är äldst på 90 liksom.
Ja, så det är ju, kommer något hända i sommar?
Nej, jag tror inte riktigt det. Det är väl om man ska få in lite rotationsspelare. Och sen, alltså Origi har ju kommit in och varit jättebra nu när han har kommit in och så. Men sen är frågan om det är värt att satsa på någon som är lite bättre och sälja honom, för de skulle säkert få 30 miljoner pund för honom, med tanke på vad han har gjort nu liksom, i två mål mot Barcelona och varit väldigt bra.
Känns som han kommer ha en fiaskosäsong i typ, säg ett nykomlingslag kanske eller något sånt.
De som inte har råd med honom. Alltså, jag tror Liverpool skulle kunna kräva typ 30 miljoner pund. Och det är ju...
Men att han skulle gå till Watford och spela, starta 25 matcher och göra fyra mål.
Ja, men det kan nog hända. Alltså, när han varit utlån tidigare så har han inte varit jättebra.
Nej.
Alltså han har inte riktigt funkat för honom. Men alltså, i Wolfsburg var han ju inte en, det var ju ingen höjdare liksom.
Nej.
Men Liverpool har varit jättebra nu på sista tiden i alla fall, och som inhoppare. Men frågan är om det är värt att casha in på honom och försöka köpa Timo Werner eller valfri spelare från Lyon typ. Det har varit lite snack om Insigne också.
Det är som det alltid är snack om Insigne och Liverpool.
Nja, mycket, mycket mer på sista tiden.
För ja, känns som jag har skrivit sådana artiklar i flera år nu.
Ja,
så.
Ja kanske. Men,
det behöver ju inte betyda någonting
samtidigt. Nej, mycket väl. Men det är ändå snack, va? Det är ändå snack.
Ja, det köper jag.
Men nu iklar jag mig kort rollen som programledare. Men vad känner du själv inför liksom säsongen som väntar? Känns det, för att vi pratar om att du var resignerad som Liverpool-supporter efter förlusten där, liksom, att man fick ställa in sig på att jaga och hoppas på en slip-up. Liksom. Men kan du känna hoppfullhet inför kommande säsong just med tanke på att stora delar av Liverpool-elvan är ju i sin prime och delar kan liksom ta ytterligare ett kliv? Naby Keita till exempel. Ja, och så här.
Ja nej, men det är jävligt svårt. Jag tror inte att vi kommer vara lika bra. Det tror jag inte. Men det behöver inte betyda, någonting. För jag tror inte att City kommer vara lika bra heller.
Mm.
Men å andra sidan sa man väl det inför den här säsongen också, att City inte skulle kunna vara lika bra den här säsongen också.
Nej, det var de ju inte. Två poäng sämre.
Två poäng. Ja. Det kommer ju bli 96 nästa gång. Det är en steg.
Nej, men det kan ju verkligen, alltså, ja, det finns ju ingenting som talar för att Liverpool skulle vara sämre. Det ingen verkar ju lämna. Det verkar ju verkligen vara som att alla ska stanna. Alla har långa kontrakt.
Nej, det är faktiskt otroligt, va? Salah var ändå snack förra sommaren. Nu är det noll snack.
Ja, verkligen. Men det är ju också andra Champions League-finalen. Varför skulle någon vilja lämna? Nu är jag ju, alltså, det är ju Liverpool-fansen som helst vill vinna Premier League. Alltså spelarna vill mycket hellre vinna Champions, såklart.
Ja, det är trist.
Det är ju verkligen
det finns en diskrepans där.
Ja, och därför man, alltså, skulle Liverpool vinna Champions League, så skulle ju deras säsong framstå som mer eller skulle de framstå som det mer framgångsrika laget av Liverpool och City över två säsonger bland spelare och även, alltså, framförallt alltså kontinentala.
Ja, men det är ju roligt, för man tittar på de olika fanskarorna. City då har vi fått bekräftat för sig något mindre än Liverpools, men ändå är att de tittar liksom avundsjukt på varandra.
Ja.
Jag tror att City-fansen verkligen kände att så här, Champions League liksom, det är ju det sista som saknas på något sätt. Och Liverpool-fansen vill ju ha Premier League.
Det är klart att Champions, klart man vill vinna Champions, men jag vill ju mycket hellre vinna Premier League.
Jo, men jag förstår också vad du menar med att spelarna hellre vill. Alltså, ja. Liverpool måste ju framstå som en äckligt attraktiv klubb.
Ja, och liksom, det är ju en, förlåt att jag säger det, men det är ju en otrolig så här, det är ju en Liverpool-runk liksom.
Vi andra är Kick and Rush här i Liverpool, och ni.
Ja, jag tar avstånd.
Ja, men nej, men liksom, det är ju överallt på sociala medier, så sprids ju klipp på fans och spelare upp, pratar ju liksom om det, bara, åh, nu ska vi till Anfield, det är så mäktigt där. Det som, det blir ju en hype kring det.
Mm.
Så ja, jag tror att det är superattraktivt att spela i Liverpool. Jag tror att jag tror verkligen att de skulle lätt kunna värva ännu bättre spelare, men sen tror jag inte att de kommer göra det, för att de inte riktigt har behovet.
Vet ni vad det enda som kan stoppa Liverpool är? Det enda.
Ja.
Det är att Michael Edwards tappar sina glasögon, att någon trappar sen.
Det
skulle jag tro ändå sinka dem.
Skulle Noah låna ut sina då?
De är redan sönder. Jag har trampat på dem för länge sedan, direkt efter förra avsnittet. Bang, krasch.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs som något, snackas om. Discussions from Britain.
Nyhetssvepet.
Ja du Pontus, det var länge sedan du bidrog till den här punkten, nyhetssvepet. Den som ändå är din punkt.
Jag vet.
Det känns som att du...
Men du har tagit över den.
Tagit din hand ifrån detta barn. Så nu får jag ha ensam vårdnad.
Jag är lite som Queen Elizabeth och du är Prins Charles. Och jag känner att nu orkar inte jag göra så mycket mer med det här. Så du får ta hand om de lite större formella sakerna, så sitter jag som ansiktet utåt.
Ja, så vi är två inavlade som inte förtjänar sin position, men ändå har obegripligt mycket makt.
Det är det bästa.
Det låter faktiskt rätt. Första punkten kom relativt tätt in på inspelning. Chris Hughton sparkad av Brighton efter 4,5 år. Räddat dem kvar, fått upp dem.
Förra året var de ju bra till och med.
Så här om Chris Hughton. Problemet med Chris Hughton är ju att hans otroligt fina personlighet lite på något sätt hamnar lite för mycket i fokus. För att om man ska kolla på hans fotboll som Brighton spelar och fotboll som Norwich spelar, så är han ju lite av en liksom sympatisk Tony Pulis.
Ja, alltså, hans lag är ju,
han är en pragmatiker. Hela Brighton bygger ju helt kring två spelare, Duffy och Duncan liksom. det är det som är hela Brighton liksom. Den här säsongen då har de ändå köpt in ganska många spelare. Var väl typ sjätte mest vad ska man säga, sjätte största spenderarna i Premier League förra sommaren då, har ju inte alls fått utfall för det. De släpper in mycket färre mål än lagen i deras direkta omgivning, men gör också färre mål. Ja.
Så... Men vadå, de har ju Glenn Murray. Han skulle ju vara den bästa spelaren i Premier League om bara the fancy French name.
Säg, vem var det som sa det? Vilken pandit?
Det var Glenn Murray själv som sa det.
Glenn Murray, just det.
Otroligt sagt att det är han själv som har avsändat det.
Så, på ett sätt så här, man undrar ju verkligen inte Chris Hughton att få sparken. Samtidigt, alltså, så jag kan ju på något sätt förstå att precis som man vill ömsa skinn efter ett par Pulis-år.
Så, ja, det är absolut.
Jag vet inte.
Sett till prestation så är det, då är det inte mer än rimligt, absolut. Men han är så himla sympatisk.
Men det är lite så här,
också alltså, en av få svarta tränare överhuvudtaget i den engelska toppfotbollen.
Så det är alltid. Men alltså Chris Hughton kommer ju inte ha problem att få ett nytt jobb. Nej. Alltså, nej. Utan alltså han skulle kunna ta nedflyttningskandidat i Premier League, uppflyttningskandidat i Championship och göra det bra. Det enda man tänker här, för jag förstår också att de kanske känner att de har nått något slags glastak och måste utveckla spelet. Ja. Men då är frågan, de måste ju ha en väldigt tydlig kandidat i åtanke om de kickar Jota nu.
Och där talas det mycket om Graham Potter. Mm. Muppen, som han kallas i Sportexpressens reportage av Noah Buckner, som inte är här.
Just det.
Graham Potter som ju tog över ett Swansea, fick väldigt lite att bolla med, kom på 10:e plats i Championship.
Det var med typ alla spelare.
Ja, alltså det är ju... Hans första säsong i Swansea går det egentligen inte säga någonting om, eller?
Nej, det har sett helt okej ut spelmässigt, men resultatmässigt mindre bra.
Ja,
liksom, kunna...
jag har sett dem för lite, men matchen mot City i... Nu glömmer jag om det var Liga eller FA Cup, det borde varit...
Jag vet inte, det var ju någon...
FA Cup borde det varit.
Det var ju någon cup som de hade mötte dåliga lag, så någon cup de mötte jättedåliga lag. Jag vet inte vilken.
Nej, exakt, det är svårt att hålla reda på dem. Men där alltså Swansea egentligen skulle ha vunnit.
Ja, det
var mer än välförtjänt av att vinna den matchen. Och just där och då kändes det som att Potter hade satt ett väldigt fungerande, bra spel. Liksom. Mm. Och det skulle vara intressant att se också, såklart ur ett svenskt perspektiv, vad han skulle kunna göra med ett Premier League-lag.
Verkligen. Och framförallt så...
Sjukt att vi sa ur ett svenskt perspektiv. Alltså, han är verkligen jävla hedersmedborgare. Det är helt sinnessjukt.
Ja, men det vore faktiskt kul med tanke på att han också skulle få lite mer, alltså lite mer kvalitet att jobba med. Framförallt i Danko Duffy som ju är två super... Alltså, Lewis Danke är ju en riktigt bra mittback. Mm. Han skulle ju gå... Jag tror han skulle kunna gå till Arsenal och göra det.
Ja, jag har också tänkt på det. Fan vad skönt det var.
Shane Duffy är ju lite sämre. Men Lewis Danke är ju otroligt bra. Men sen liksom...
Ja, men det är lite drömläge att kliva in också som tränare i Brighton. Chris Hughton har ju satt ett oerhört fungerande försvarsspel. Liksom. Mm. De här spelarna är ju drillade i det. Alltså kan man ta det och liksom springa med det? Liksom, att okej, vi har den här defensiva organisationen. Den fungerar jättebra. Nu liksom kryddar vi på någon position och sätter liksom ett större anfallsspel. Då finns det ju, det finns såklart ett tag för vad Brighton kan uppnå ändå i de kommande säsongerna. Men det finns ju en klar utvecklingspotential. Det måste vara väldigt skönt läget komma in som tränare.
Ja, men sen har med de här investeringarna som gjordes förra sommaren, Alireza Janbakhsh, så var ju superbra i Eredivisie och knappt spelat och verkligen inte fått utdelning för någonting.
Vi ska återkomma till honom.
Ja, men det är liksom så intressant att se vad en sån spelare kan göra under Graham Potter. Jag tror att en spelare som Nocker kommer förmodligen inte få spela. Alltså, men det finns kvalitet i Brighton som inte riktigt har kommit ut.
Så untapped potential.
Mm, verkligen.
Tony Adams, vad?
Det var det mest oengagerade plinget du har sagt.
Ja. Men det klipps ju ändå bort, ja. Pling.
Jaha, ja just det, gör det.
Det är ju inte mina pling som är kvar. Behåll det här, Kim.
Jag blir så klar. Alltså, det är svårt för er som lyssnar, men så, Ponta har haft liksom 98% av det här avsnittet har det varit så här ledsna valpögon. Men här, du blinkade till av glädje. Det var lite vackert att se.
Ja, jag är glad att jag... Ska vi säga att det här var punkt 2 då? Pontus glädje. Ja. Kör vi ett pling till. Punkt nummer 3. Tony Adams känner ni till. Ja. Tony Adams känner ni till.
Mm.
Ganska trist. Eller, så här, jag
tvärtom, har du sett hans kostym?
Ja, men så
sett när han ska men han är... tränade i Spanien.
Det går till helvete.
Getafe, Girona,
Rayo Vallecano.
Oklart. Dåligt spanskt lag och så ska han
de
visa
dansade,
dem. De dansade dels och så skulle han inte lära dem visa försvarsspel. Och börja trippa på tårna. Det ser så himla roligt ut.
Och så tränar i Azerbaijan ett tag där. Nej men alltså trist, alltså han är trist som pandit i det att han har ofta väldigt konservativa trista, typiska brittisk pandit åsikter. Sen är han ju ganska rolig som person. Och han stod för vad jag tycker är helgens roligaste citat då. När han kommenterade faktumet att Liverpool bara förlorade en match. För då kommer de in på att ja, men det gjorde ju Arsenal också 91 när han spelade mittback. Och då sa han we could have won more if I had been sober. In 91 we lost only one game, but we should have been the Invincibles. But I was in Chelmsford prison for that match. Han var ju då alkoholist och hade kört rattfull helt enkelt. Så han säger nu att han är invincible. Att han räknar sig själv som en invincible. För att de förlorade bara en enda match och då satt han i fängelse. Så jag tycker att det är lite upprättelse för Tony Adams.
Verkligen. Mm.
Ja, alla ni som har spelat GTA Vice City känner igen den här låten. Eller som har haft en radio någon gång. Mm. Toto Africa. Såklart vårt sätt att med en ganska uppenbar referens. Ett band som, med fem väldigt vita killar.
Man borde ju också fattat när låten släpptes. Alltså man borde kunna förstått att de gjorde en foreshadowing inför den här säsongen.
Mm. Alltså Toto
Mohammed,
är ju cool.
Mohamed Salah, Mané and Aubameyang.
De tre guldskon vinnarna helt enkelt.
Ja. Det borde vara författat.
Tre afrikanska spelare.
Toto är ju kort för Nostradamus.
Mm. Toto var väl Nostradamus smeknamn i
klart. Ja, exakt.
Ja, det. Så det är väl bara vårt sätt att uppmärksamma de här tre. Vem är bäst då?
Mohamed Salah såklart. Utan någon konkurrens.
Jag
tycker ändå Aubameyang.
Du kan nej, inte tycka att de är.
Nej, men det roliga med Aubameyang har ju haft en så här en habil 3-getingssäsong.
Ja.
Och ändå gör han 2 mål. Alltså det är fan helt otroligt.
Exakt, för att han är 3-getingar men lyckas ju mycket mål.
Nej,
men,
jag såg faktiskt.
Han har ju ingen han har inte större höjd än så här.
Ja, men okej, 22 ligamål. Och att han
det
gör,
är ju jättebra, han är superbra.
Behöver man en större höjd än så, eller?
Nej, men
han gör 20 ligamål i alla ligor var han än kommer.
Jo, han är superbra. Ja. Men han är inte i närheten av Mohamed Salah.
Nej, kanske inte. Men jag tycker ändå att det är
inte
kul.
Man är heller, tycker jag.
Det är kul att en spelare som gör en så otroligt irriterad ändå går och vinner skytteligan.
Ja. Jag noterade på sista dagen att han gick förbi Callum Wilson i antal big chances missed den här säsongen med 23 stycken.
Ja, missat otroligt många.
Det är ju lite härligt ändå med någon som är så frustrerande och så briljant. Ja. Att varva det.
Men han gör ju också mål på så här icke-chanser.
Ja, typ man skapar egna chanser.
Men Europa League. Mm. Det är 2 mål där som är ganska sjuka.
Ja, det är lite som återigen Luis Suarez light. Luis Suarez kunde också missa otroligt mycket. Ja. Men det spelar liksom ingen roll för att han har en tendens att han kanske inte skapar lika mycket chanser på egen hand som Suarez gjorde, men däremot hittar han ju in i boxen vid precis rätt tillfälle.
Ja, ja, han är otrolig.
Ja.
Han är ju en bättre målgörare än vad Salah är.
Men tror ni att det här kommer innebära någon slags trendsättning att
satsa på afrikanska spelare?
Ja.
Jag tror det redan är igång, va? Jag tror inte det är så mycket som en trend som bara ett resultat av en otrolig utveckling. Och då återigen kan man ju nämna Wenger som för 5 år sedan fick frågan varifrån kommer nästa stora fotbollsstjärna? Kolla på Afrika. Alltså han är så briljant. Det finns bara en mer briljant än honom och det är sången i Toto som jag inte kommer ihåg. Kör! Gänget, nu är det ju summerandets tid, va? Premier League är över. Och man är så trött på att läsa liksom samma listor och samma saker om och om igen.
Ja, men nu,
vilka
nu,
har varit bäst?
Och så, nu svämmar det ju över på brittiska
ja,
sajter.
Ja, och det är liksom så här, det är samma namn hela tiden. Alltså det är fullt legitimt att det ska liksom vara Sterling och Salah och liksom gänget och Van Dijk. Och, ja, det är så enkelt.
Laporte och Van Dijk har ju varit överlägset 2
bästa mitt. Det är liksom, det är så trist, va? Och det känns inte så kick and rush. Så vi gör vår egen elva bestående av floppspelare. Ja. Flopp 11. Och här har vi på något sätt gjort en avvägning. Det här är ju inte de 11 sämsta spelarna.
Nej.
I Premier League. Även om vissa kanske är.
Ja, det är i alla fall en som ja.
Men,
jag skulle vilja att vi ska säga det är de sämsta, 11 sämsta människorna 11 skulle jag vilja göra en gång. Det är nästa avsnitt.
Ja,
ja där har vi ett par namn, va? Där kanske Salah kan vara med också. Vi kan prata om det. Vår flopp 11 då. Det är vi tre som har kommit överens om den här. Asmir Begovic på målvaktsplatsen. Tänker många, oj, men han var ju bra förr i tiden.
Mm.
Pålitlig målvakt.
Det är han inte längre.
Nej. Vad har hänt på
Petter? Han har åldrats anti-George Clooney-wise. Liksom. Det har bara gått sämre. Och, alltså, så här, visst, man kan väl argumentera för att Bournemouths försvar inte är det mest stabila och sånt här. Men om man tittar på antal räddningar per match och liksom hans alltså poäng, vad säger man, poängstats, ja, men så här, vilka ratings han har fått, så är han svag i match efter match efter match. Det rinner igenom alldeles för enkelt.
Släpp in 47 på 24 matcher.
Bournemouth hamnar ju ofta lägen att när de släpper in mål, och släpper de fan in mål. Alltså.
Ja, men de har ju verkligen, alltså de har ju, han har ju varit jätteålder, blivit petad totalt ju.
Och det är, alltså, ja, och grejen är att han är, jag tror inte att han är äldre än 31. Det känns som att Asmir Begovic har varit med i 700 år.
Verkligen.
Men han är inte så gammal och 31 för en målvakt. Han skulle verkligen
kunna... Han är bara 31!
Han skulle... Va? Han skulle kunna vara i sin prime nu.
Det är faktiskt helt sinnessjukt. Jag trodde han var 36.
Ja, exakt. Ja, han ska ju vara i sin prime nu, men han är ju sämre än vad han någonsin har varit.
Oj, oj, oj. Ja, verkligen.
Så att jag tror att, alltså, faktiskt en stor del är i Bournemouths skakiga försvar är att de inte har haft en målvakt de kan lita på alls. Ja. I Begovic.
Men det måste väl vara lite att han gick från Stoke till Chelsea. Det var ju inte så smart, va? Han borde ju ha tagit ett sämre lag och spelat hela tiden. Sen, han ville väl tjäna pengar och så. Men han måste ha varit så här 28 när han gick till Chelsea eller något sånt. Det är ju dumt, kan jag tycka.
Ja. Då ska man hellre gå. Han, alltså, med honom så släppte Bournemouth in 2 mål per match. Ganska precis. Och utan honom så har de släppt in 1,6 mål per match. Det är en enorm skillnad sett över en säsong.
Ja. Ska vi gå vidare till nästa?
Yes.
På högerbacken, Kieran Trippier.
Ja, supervettigt.
Superhypad efter Englands VM. Mycket, ja, på grund av frisparken.
Han har ju levt på den Kroatien frisparken. Ja. Alltså i en match de förlorar så himla länge. Alltså,
han var ju ganska bra som i den wingback-positionen. Men det var ju också för att han hade, liksom, han hade ju stabilt defensivt uppbackning bakom sig. Och
jag tycker också såhär, wingbacks, alltså Moses såg ju också jättebra ut som wingback. Ja. Det känns som att positionen man kan liksom såhär täcka över sina brister ganska mycket.
Kieran Trippier är ju, det är, han är, varje gång han startar för Spurs är han ju sämst på plan.
Jag tycker att, alltså, hans defensiva brister i ett fullbacksystem blir alldeles för avgörande gång efter gång.
Kan, det är helt omöjligt att spela i fyrbacksystem. Som wingback funkar han ju ibland, men det är nästan så att man hellre skulle föredra att ha Kevin Walker-Peters där.
Ja, ja, definitivt.
Nej, Kyle, alltså, Walker-Peters, inte, ja. Kevin Walker är han i Djurgården. Eller?
Det är deras kärleksbarn, är Kevin Walker.
Var spelar Kevin Walker? Nu ska vi se vidare till första mittbacken då. Bra val här, Petter. Skoda Mustafi.
Ja, jag satt och funderade länge på vem förtjänar den här platsen. Men,
vi måste få in det här fanet som sa att Mustafi, om man kollar på siffrorna, har haft en bättre säsong än Van Dijk.
Ja, verkligen.
Baserat på att han har fler typ vunna höjddueller eller något sånt. Vi måste få in honom i den här podden och snacka.
Men det borde väl kunna gå att twittra det med honom, va?
Ja, jag tar på mig det. Eller orkar det.
Kul.
Så han får snacka om det.
Okej, okay, och så du, Ponta, försöker upp den här indiska Liverpool-supporten som skrev Announce Klopp Death.
Ja, det ska jag.
Och så ska jag bara försöka hitta en annan City-supporten, så har vi alla ett uppdrag.
Det låter som en otroligt bra idé. Jag behöver inte säga så mycket om Mustafi egentligen. Vi har ju snackat så mycket om Mustafi.
Ja, och det finns ju ett highlight-paket att kolla på när han gör bort sig gång efter
gång. Kan se jättebra ut i 3 matcher, gör ett kapitalt misstag i 4:e matchen, typ avlider på plan i 5:e matchen.
Han har ju en jättehöjd.
Han har en jättehöjd, alltså när han ser bra ut så jättebra, men det är också, nu Mustafi snackar, men just den här jättehöjden är också hans största problem, för han gör ju liksom så här galna grejer som ser supersnygga ut om han lyckas. Ja. Om han misslyckas däremot, då har han liksom gjort en glidtackling, missat den, och så är 5 spelare fri liksom. Så den där höjden är också hans värsta.
Och det är ju hela tiden det här, alltså man kan nästan se det ibland, alltså, eller det känns som att det finns en skräck i oss av spelarna, att så här, för det här misstaget kan komma när som helst. Ja.
När det var liksom han, Chambers och Holding, alltså 2 typ 20-åringar och Mustafi, och han ska vara ledarfigur. Alltså jag har aldrig mått så dåligt.
Nej, men jag påminner, Mustafi och Otamendi har en gång utgjort mittbackspar. att Valencia inte imploderade är sinnessjukt.
De borde faktiskt få något pris för att de fortfarande existerar som fotbollsklubb. Ja. Nu här kommer det första kontroversiella valet då. Ingen Tim Ream, istället hans lagkamrat Maxim Marchand. Varför Peter Tim Ream som alltså det... kanske är den sämsta fotbollsspelaren Premier League haft?
Ja, men det är ju lite alltså, det var... så,
som floppspelare är ju Le Marchand bättre, för det var ju ja. Lite hypad väl.
Jo, från det är faktiskt sant.
Exakt, men han såg alltså, framförallt under första halvan av säsongen tyckte att han såg exakt lika dålig ut som Tim Ream var. Alltså totalt förvirrad, positionsspelet helt utan out of the window liksom. Han agerade ju kon alltså, precis som stora delar av Fulhams försvar, men det var ju bara att spela runt honom. Det var ju bara att peta och springa. Alltså det var det absolut enklaste att ta sig förbi i hela världen.
Jag kommer sakna Fulham. Eller?
Ja, någonstans i...
Hoppas det blir ett bra bandgäng nästa
ja, men det kommer.
Vilka blir det? Tror vi på Sheffield eller?
Nej, men de kommer vara stabilt tråkiga. Norwich kommer ha höga ambitioner och krascha totalt.
Okej, bra.
Kommer att spendera mycket pengar kanske.
Ja. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Alltså, de som såg Fulham första halvan av Premier League-säsongen kommer ihåg Le Marchands förvirrade... att den enda kroppsdelen han rörde var ansiktet när, eller huvudet när folk sprang förbi honom.
På vänsterbacken då har vi en spelare som...
Ingen spelare har någonsin sett så tunnlad ut som Maxi Le Marchand.
Nej, faktiskt.
Nej, det är faktiskt sant. På bilder ser han otroligt så här rådjur i...
Deer in headlight.
Deer in headlight kompatibel ut. Vänsterbacken här, alltså en spelare som har blivit mordhotet va? I det öppna av Pep Guardiola som sa, ibland vill jag döda Mendy. Intressant ju, för det är helt klart, om man ser till potential så har han ju betydligt större potential än kanske en Le Marchand.
Ja, det vill
men, jag men sett till prislappen, finns det en dyrare ytterbacken med det?
Det kanske är det Kyle Walker då? Eller, ja, jag är osäker på vem av dem som var den dyrare.
Men hur som helst.
Det ligger ungefär på samma 500 miljoner plus liksom. Men det är ju andra säsongen i rad där han knappt har figurerat under säsongen. Jag tror det blev 10 Premier League-framträdanden till slut. Men att betala en halv miljard för en spelare som knappt kan spela, har vissa disciplinära problem utanför planen.
Rolig på Twitter dock.
Rolig på Twitter.
Det är ofta inte ett bra tecken.
Nej, hashtag Agent Mendy. och sådär, men även när han har kommit in och spelat, det är klart att City söker liksom en ytterback som främst ska vara ett offensivt hot, men man kan inte vara en fullblodsidiot defensivt. Och jag tycker att vi har sett det stundtals som Mendy. Det är många dåliga beslut, arrogans och totala brister.
Men jag tycker det förkroppsligas nästan bäst i den allra första matchen, alltså segern mot Arsenal på var det Emirates va? Där han typ var bäst och sämst på plan samtidigt. Alltså
och så är det,
vilken total idiot och vilken otroligt duktig spelare på samma gång.
Ja, exakt. Alltså det är sinnessjukt att de kan ta en offensiv mittfältare från Ukraina, omskola honom till vänsterback och få mer defensiv stabilitet. Och då ska du säga så att Zinchenko är ju inte en duktig försvarsspelare. Nej. Men han är bättre än vad Mendy är.
Ja. Ja, det var ju verkligen det var ju den enda bristen City hade. Mm. Det var ju Mendy. Mm. Alltså, så fort man attackerade på hans sida så var det helt öppet. För att
han kan inte försvara.
Han låg alltså i helt fel positionerna.
Och det är så här, visst, som jag sa, man kan argumentera för att City behöver inte det, fast...
Men någonstans måste de ju också ha den här översvämmande pressspelet som de ju är så himla bra på, där det känns som att de är tre gånger så många spelare på planen. Där är ju Zinchenko jättebra. Sen kanske han blir bortspelad, men i det spel han måste, ytterbacken måste komma in och hjälpa till i pressspelet. Det gjorde ju inte Mendy.
Nej.
Det var ju bara en lucka.
Det är otroligt att han har valt som en backposition. Han känns lite som David Luiz, att han någon gång tvingat spela back mot sin vilja och sen bara när han väl står på planen, jag skiter väl om jag är back.
Men är det inte lite så här, du är jättebra men du är inte riktigt lika bra för att vara tillräckligt bra för att vara ytter i ett topplag. Men om du bara lär dig lite försvarsspel kan du bli en ytterback. Och så tänker han, ja, och sen glömmer han bort att lära sig det där.
Ja, exakt.
Mittfältet då, en värvning som, det här är ju en av de skummaste utvecklingarna på ganska länge. Alltså det är Alexis Sanchez kanske som, men Jean-Michel Seri superhypad, jagade av både Barcelona och Arsenal, alltså you name it. Vad har han gjort för Fulham den här säsongen?
Kostat bort pengar.
Alltså helt otrolig utveckling. Men då är ju frågan så här, kan liksom Barcelona och Arsenal, alla de som påstods jaga honom, kanske bara var fabricerade luft, kanske bara var mina artiklar igen liksom. Kan de annars ut och tänka vi missade mina där? Eller är det liksom bara resultat av att Fulham har varit ett jättedåligt fungerande lag?
Men han har väl varit en del i det. Ja. För att alltså, det nisslaget han ingick i gick ju väldigt bra i ligan. Och han framstod, alltså även om det kanske var liksom lite agentfix som gjorde att hypen kring honom blev så stor. Så som jag har förstått det, utan att ha sett tillräckligt med ligan, så var ju Seri en viktig del i det nisslaget. Alltså, och det han var tänkt att göra var ju att komma in och bossa liksom ett mittfält, att liksom ge Fulham riktig Premier League-kvalitet i någon slags motor, en löpstark spelmotor. Men de, jag har sett väldigt få positiva aktioner av Seri den här säsongen.
Ja, men det var ju lite, om jag inte minns helt fel, de lyssnare som är superliga-intresserade, vilket vi förmodligen inte finns någon i hela världen som är, men om det motorna finns så får de väl rätta mig om jag har fel. Men jag vill minnas att när Seri gick så var liksom Nice-supporterna ändå så här bara, ja men shit, tur att de inte köpte Cyprien. Mm. För han är ju den egentliga stjärnan. Nu är det så här, lite tur att han blev skadad så att inte... Så det inte var han de köpte, för han är ju den,
man ska egentligen alltid lyssna på supporterna. För det är inget slår än supporters koll alltså.
Nej, så är det ju verkligen.
Verkligen. Det känns som att det var liksom fallet den här gången. Eller vi får se, så det kanske har... Han kanske blir Championships bästa playmaker någonsin.
Ja, men absolut. Men
alla är inte stanna kvar.
Om man ser till hypen och prissumman och det resultat som det blev av det, så känns ju Seri som en megaflopp.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Apropå megaflopp, Fred var väl kanske dubbelt så dyr som Seri? Var en halv miljard var det?
Ja.
Jagras av City också på ett stort. Klappkass var något du sa redan efter första matchen. Om den gode Fred.
Jag tycker inte jag har mycket anledning att revidera det.
Det var ett par matcher, jag kan inte komma på honom, men det var ändå ett par matcher jag känt att okej, okay, han liksom inte är han är inte en total katastrof här. Men överhuvudtaget så sett till förväntningarna, sett till faktiskt hur svag den lagdelen var för United, hur mycket de behövde få in någon, så ja, flopp.
Ja, men jag tycker också det är så oklart alltså vad han är.
Ja.
Är han en defensiv balans? Nej, det är han inte. Är han liksom en sån här otrolig liksom gräsklippare som är över hela planen? Nej, inte riktigt. Har han liksom de offensiva kvaliteterna i en sista passning åt skott? Inte direkt. Nej. Lite oklart vad Fred är och vad United vill med honom. Mm. Så att det kan ju faktiskt vara en samverkan, att en oförmåga att hitta hans roll, samtidigt som han inte har kunskapen att då anpassa sig till en önskad. Oavsett så har det varit, jag håller med, vid några få tillfällen har det ändå sett okej ut, men det är de allra mesta otroligt vilsen.
Det är ju svårt med United också, för det känns inte som de arbetar efter en tydlig plan om man jämför till exempel med City och Liverpool. Och då blir ju kanske spelarna, eller kanske de blir bevisligen lidande av det också. Mm. För det finns liksom ingen tydlig plan. Det känns som att när Fabinho kommer till Klopp, då får han väldigt tydliga instruktioner om vad han ska vara. Och Klopp väntar till och med ganska länge med att sätta in Fabinho, för han tycker inte att han är redo än. Den eftertanken finns ju inte.
Nej, och den utveckling som Fabinho har fått, om vi jämför med Fred, är ju otrolig.
Ja. Annan otrolig spelare, Alexis Sanchez. Alltså, jag kan tycka så, kommer ni ihåg hur bra Alexis var?
Ja.
Alltså, ni har väl i alla fall inte glömt bort det?
Nej, verkligen.
Han var ju tillsammans med Hazard kanske ligans bästa spelare under en period.
Ja,
han kunde allt. Han kunde skjuta, han kunde dribbla, han var supersnabb, han har jättebra passningsfot.
Matchavgörande.
Han gjorde till och med nickmål trots att han är 1,53.
Han är nästan lika lång som dig alltså.
Han var bra även när Arsenal var dålig, vilket är ganska ovanligt drag i Arsenal, för där är det bara bra spelare bra när hela laget är bra, men Alexis var bra oavsett vad liksom. Nu är han ju ett totalt slöseri med tid, tappar boll hela tiden, gör ingenting av den när han inte tappar den, har precis som vi alla varit inne på här förut sabbat Uniteds lönestruktur. De Geas kontrakt hade ju troligen redan varit förlängt om inte Sanchez hade totalt fuckat med lönen, så att De Gea kom med ett ungefär likvärdigt krav och Edward sa nej, men du, jag ångrar det där.
Det påverkar ju, jag tror de hade kunnat förlänga med Herrera också,
ja.
Om inte de hade.
Det blir ju ett prejudikat, jag vill ha lika mycket som Alexis är sämst, därför får inte jag lika mycket pengar.
Exakt. Men jag tycker på riktigt, tillsammans med eventuellt Fernando Torres i Chelsea, så är ju Alexis Sanchez ett av vår tids stora fotbollsmysterier.
Ja, det är helt obegripligt.
På riktigt, vad har hänt med Alexis Sanchez? För att även i Arsenal tappade han boll. Alltså så här, det gjorde han ju alltid, men han tilläts ju försöka, för att var tredje gång så var det ju liksom något genialt han producerade. Och samtidigt, Alltså jag kunde ju se varför en sån som Pep Guardiola jagade honom. För det fanns en arbetsfrekvens och en...
Otrolig. Och också ja. Hjälpte till i defensiven, rörde sig otroligt mycket.
Ja, och liksom en intelligent spelare. Jag tyckte ofta han hittade bra passningar.
Jättebra
och
passningsspelare. Han har ju sett spela fram till vän hela tiden.
Ja, och sen så hamnar han i United, plinkar på ett piano och ingenting fungerar.
Ja, alltså, det enda jag kan komma att tänka på det är ju dels att han hade lite skadebekymmer där precis innan. Kombinerat med att Copa America inte gick bra alls för Chile. Och sen kom han ju till United, hype kring honom, det här sinnessjuka kontraktet ifrågasatt väldigt snabbt. Men jag håller med, det är ju helt obegripligt. Och det är liksom en sak om en spelare går ner sig på typ gassasätt och man märker okej, du festar för mycket, du har tappat det fysiska. Alexis är ju troligen lika stark och lika snabb.
Ja, det finns ingenting som tyder på någonting.
Han är en träningsnarkoman. Det säger ju alla i Arsenal att, så här, att han satt och gjorde liksom sit-ups medan Wenger höll samtal. Liksom, för han tränar otroligt mycket. Och jag tror inte det har ändrats. Det är inget jag kan se på hans kropp i alla fall. Han ser lika väl tränad ut som alltid. Så nej, jag håller med. Torres och Alexis, det är ju helt obegripligt. Och trist också. Måste jag ändå säga.
Är det verkligen trist?
Ja, alltså så här... Som supporter älskar jag. Han försvann och drog ner United i skiten delvis. Men jag vill ändå, jag tycker synd att hans arv blir så nersolkat. Van Persen gick, han fick i alla fall...
Han var ju otrolig i United.
Exakt, så alla fick se hur bra han var. Jag hoppas att folk inte glömmer bort Arsenal Alexis, för det var en väldigt bra fotbollsspelare. Nästa då, där uppe. Då tänker jag
att vi har ju glömt en mittfältare som vi skulle återkomma till, sa vi. Alireza.
Just det, förlåt. Det här har jag glömt.
Vad är rekordvärmningen?
Ja, rekordvärmning. Vi sätter dem lite mer. Han får ju spela ytter då. Kom från Twente. AZ, förlåt, Alkmaar. Lade till Alkmaar för att visa att jag kan någonting i alla fall. Kul ändå.
Gjorde väl... Och så såg så himla nöjd ut också. Så ja. Såhär, den satte.
Den fick ni, det tror du hade med.
Jag kunde ett lag.
Vad gjorde han? 2021, 23, 24?
21.
Ja, 20, ja. Vann skytteligan, har gjort noll mål i Brighton, 19 matcher har de, jag ska inte säga att jag har sett Brighton exakt hela tiden, men när jag har sett dem så känns han ju, känns väldigt håglös, känns som den här Newcastle-värvningen som kom från Ligue 1 som jag inte kommer ihåg, som också var superhypad och gjorde noll mål och noll assist. Jag vet inte riktigt.
Gud, vilken dålig spaning.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Vad fan heter han? Vi får kolla upp det sen.
Men det är ändå så här.
Det är liksom det här showpony-draget helt utan slutprodukt.
Ja, men det är underligt. För att,
alltså, jag måste kolla upp vad den här spännet.
Genom åren så har vi ändå liksom sett så här. Det har alltid höjts ett varningsfinger. Ja, han vann skytteligan, men i Holland. Alltså, för det har ju kommit spelare därifrån som då, Afonso Alves, låt oss inte glömma, i Middlesbrough. Han var briljant i 8-1-segern mot City, men i övrigt ganska anonym i Premier League. Att det inte är någon garanti för framgång, att man har gjort mycket mål i Eredivisie. Men det är ändå uppseendeväckande att inte få in en enda boll. Typ 20 Premier League-matcher som anfallare eller typ ytterforward eller vad vi ska kalla hans position. Och som rekordvävning så blir man ju flopp då.
Men exakt, så är det ju liksom. Tovén var det såklart jag tänkte på. Nej, förlåt.
Florent Tovén.
Eller var Tovén? Nej, det var kanske Rémi Cabella. Det är någon av de två, jag kommer inte ihåg vem det var.
Klassisk... Tovén var ju väldigt håglös. Jättehypad och jättebra i Marseille både innan och efter.
Ja. Och det är ju trist när de här klubbarna, de här småklubbarna liksom verkligen pungar ut, gör ett försök, använder tv-pengarna och sen blir det totalt fiasko.
Ja, men det ska bli spännande att se Alireza i Handbaks, eller hur det uttalas.
Undergrejen Potter, om vi förutsätter.
Ja, men med tanke på att han har en mer offensiv inställning till fotboll än vad Chris Hughton har, så... Det blir spännande faktiskt. Jag tror att det finns ju någonting där uppenbarligen.
Ja, men jag lär jag väl göra det.
Nu, bara först i minnet, han gjorde ju en bra första kvart 20 mot City.
Ja, han gjorde verkligen det. Jag tyckte också det. Och det kändes som att, och det skottet han har som gick utanför var ändå så här, ja men fan, han kommer ändå till läget, lyckas ändå göra, alltså ge sig själv den ytan. Det är ändå någonting.
Ja, men...
Nej, superflopp såklart.
Det har varit alldeles för lite slutprodukt.
Forwards trio då? Vi kan börja kanske med Andre Schürrle.
Har vi inte åtta spelare redan?
Nej, vi har ju 9 med målvakt. Vi har ju 2 anfallare kvar. Vi körde en klassisk 4-4-2 som Citys första 10 minuter.
Okej, men då kanske vi måste sortera då. För, men ska vi tar Kyrl, eller hur? Där uppe. Jämte Mr. X.
Ja, vi har kvar honom. Ja, just det, såklart. Ja. Ah.
Okej, okay, vi kör en 4-4-3 på säsongens flopp 11.
Ja, men de måste men mittfältet var Seri, Sanchez,
Fred och Jakamars.
Exakt. Mm.
Okej, okay, det här blir ju en väldigt märklig taktiskt helt. Men det ingår väl liksom i floppelven att vi ska också vara floppcoacher som formerar laget helt sinnessjukt.
Ja.
Ja, och då har vi ett superpresterande anfallspar här. Mm. Anders Kjörle börjar vi med.
Ja. Jag sa ju
ja, du fick faktiskt rätt. Det tar emot. Du sa att han skulle bli en av de stora floppvärmningarna. Ja. Gjorde väl ett väldigt snyggt mål mot Burnley, eller vad var det?
Han gjorde ett supermål.
Ett supermål, och utöver det inte gjort mycket nytt alls. Och det ska också mätas kring att han köptes ändå av Chelsea för, vad var det, 300 miljoner i alla fall. Var struntalt jättebra i Bundesliga. Men har inte gjort
något. Han har ju varit riktigt dålig i Bundesliga förra säsongen. Ja. Så det var inte helt oväntat, men sådana full tänk kom till Fulham, får komma tillbaka lite grann. Vi har gjort något mål, men
det första typ så här, vad kan det varit, 6-7 matcherna. Ja. Så var jag ändå så här, kanske ändå. Den här kanske alltså att han skulle vara en stor fisk i en liten sjö, att det skulle funka, men nej, alltså det är snarare Babel som har fått den utvecklingen.
Ja, gud ja, jäkla vad bra han har varit.
Men Kjulle har ju det är ju ingenting liksom. Nej. Det är ju mer det att så här, han gör, kan han ha landat på 4 den här liksom.
Så vi kollar upp det här i realtid, hur man målar ut.
Ja, för att det känns som att visst det skulle kunna ha trillat in någonting till, men det, max 6 liksom känns.
Jag tror inte att det är mer än 4. Men sen har han ju varit otroligt dålig i spelet också. Alltså som att han inte kan passa en boll lite grann så.
Och det var 6 mål.
Var det?
Ännu fler än man tror.
Verkligen. Men han har ju verkligen varit, man tänkte ju att han skulle komma med en shit, vilken jävla profilvärvning.
Det här är ju en duktig fotbollsspelare. Det är därför han är på floppen.
Alltså, han var ju inte det i den här säsongen, var ju.
Nej,
men han har väl ett VM-guld va.
Ja, han slog in inlägget till Götze.
Mertesacker också ett VM-guld. Tack för mig. Någon som inte har ett VM-guld, som däremot har väl skjutit bort Argentina från ett par, i alla fall ett va.
Det är en Lovren också ett VM-guld.
Ja, inte.
Ja väl. Nej, skojar, du är den här Frankrike var det samma.
Nej, otroligt. Det är mycket, det där är mycket värre än Twente och Alkmaar skulle jag säga.
Ja, men som att jag bryr mig om internationella fotboll.
Nej, det är faktiskt. Higuain, det var också en flopp man såg komma.
Ja,
på väldigt långt håll. Kom in för att han och Sarri hade liksom ett bra samarbete. Ja.
Till skillnad från
Napoli.
Till skillnad från Kyrle så ser man ju ändå att ja, men i Higuain så finns det ju en otrolig fotbollsspelare. Han har gjort några otroliga mål, alltså så här, den huggormen han kan vara i boxen. Men han har ju varit otroligt dålig stundtals. Ja. Så osynlig han har varit i matcher. Så osynlig, det är ju ingen spelare som kan vara så osynlig.
Nej, men det är just det här också, att Higuain är liksom för dålig på att vara med i spelet. Ja. Alltså så här, när de stunderna i hans karriär när han har varit som bäst, så är det precis som du säger, han är en straffområdespelare. Liksom. Ja. Deluxe, han hugger och gör mål. Ja. Men när han inte gör det så är det ju faktiskt lite som att vara en man kort. Ja. Jag tyckte han har visat otroliga brister på speluppfattning. Jag vet inte hur många offside han har sprungit, men han står ju offside hela tiden. Ja.
Alltså Giroud funkar ju mycket bättre i som target. Liksom.
Giroud är ju en lagspelare på ett helt
annat sätt. Hazard sa till och med det i höstas att Giroud är den världens bästa target player.
Ja, men alltså, som Ling, det har man väl sagt i många år. Alltså, det Giroud egentligen saknar är ju att han skulle behöva göra 5 mål till per säsong egentligen.
Just nu kanske 10 mål till.
Ja, visst,
i Arsenal var det 5 mål. Ja. Nu är det kanske 15 mål till.
Nu tänker jag honom i sin prime liksom. Att det som saknades i Giro för att han skulle klassas som en världsklassanfallare var ju lite fler mål, lite fler poäng. För att hans link-up play var han ju svåröverträffad på.
Ja, och det är ju ändå en poäng som har blivit tjatat till döds. Men Frankrikes spel när han spelar är ju så oerhört mycket bättre.
Mm.
Eller har varit i alla fall, var det i VM. När de startar bara med Griezmann och Mbappé och liksom, då såg det så väldigt virrigt ut. Mm. Så kommer han in och reder upp det.
Ja, men han blir ju en referenspunkt liksom.
Exakt.
Det ska inte underskattas.
Och det, Higuain, jag håller med er om Higuain. Och det känns som att han måste ingå i ett lag som är så välfungerande, typ som Napoli var under Sarri. Mm. Att han liksom bara finns där för att göra målen. Och, och det är ju inte bara, det är ju en unik egenskap som är jätteviktig.
Ja, man ser ju verkligen det, att det finns ju någonting där. Om spelet skulle sitta och de får in bollarna till honom, ja då gör han ju 30
men det,
mål.
Ja, jag vet. Men det var lite symptomatiskt nu i sista matchen. Har ni sett det här? Det blev väl 0-0 mot Leicester, va?
Mm, exakt.
Det kommer in ett inspel från vänster och går in, löper på den. Han gör liksom rätt löpning. Men sen så liksom touchen, han skjuter på sin egen fot och ut. Det var så här, det var så talande för hela hans gärning i Chelsea egentligen. Det blev bara fel.
Apropå att skjuta sig själva i foten. Vi har pratat så länge att vi hinner fan inte med matchen en gång. Vi hade tydligen mer att säga om flopparna än vad vi trodde. Det är inte likt oss att liksom hänga kvar vid det negativa.
Nej.
Det här var första gången, jag tror aldrig vi gör det igen alltså.
Otroligt att det är mer än en timmes material i Kick and Rush och vi nämner inte att United torskar med 0-2 på Old Trafford.
Mot Cardiff.
Ja. Ja, men jag...
Eller det faktum att det finns en bild på en United-supporter med Aguero på tröjan på ryggen under matchen.
Ja, det är faktiskt sant. Men,
och så var det väl någon som liksom skrev att biggest cheer of the United season was when City when Laporte scored 2-1.
Eller när Wolves-supporterna sjöng Raheem Sterling his top of the league. Det var också. Det var kul.
Det här är inte.
Vi kör Toto igen eller?
Ja, nu kör vi Toto.
Hear it. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen.